Vi är blå, vårt andra laget slå. Hej! ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng. ÖIS är laget som tar två poäng. Nu vi spelar bollen kvitt och rätt. Vi ska vinna lätt.
Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 176 av ÖIS-snack där vi ska snacka ner matchen Oddevold mot ÖIS. Och idag är det jag, Love på plats och Sören Pauli, men ingen Marcus Lundborg. Han är på vift någonstans på kontinenten.
Fint att du kör förnamn på dig själv och förnamn och efternamn på oss andra. Du är ÖIS-snacks
brasse. Ja, precis.
Ja, det är fint ändå.
Man är ju ändå yngst, tänker jag också. Så det var väl mer en eloge till er.
Ja, så var det kanske. Ja, men då tackar vi för det. Ja. Det är ju fint att båda namnen kommer med någon gång ibland. Men det ska faktiskt bli soft och bryta ner det här. Och det var ju en trevlig kväll lite sol fick vi i alla fall på läktarna i Oddevold. Sen var väl kanske inte spelet jättebra om man ska göra en kort summering av allting. Men en fin upplevelse var det ju.
Ja, absolut. Såg ut att vara riktigt kötta. Jag brukar ju faktiskt inte tycka om att kolla på... Jag tycker inte om att kolla på ÖIS-matcher digitalt, och det var det jag behövde göra nu. Jag såg den här matchen från Münchens flygplats där jag hade jag var på väg hem från en liten resa över påsk där. Var lite men det är alltid lite så här halvdålig uppkoppling, men det som framförallt är grejen är att det är så mycket av det roliga försvinner när man inte är på plats. Sådär. Det är ju någonstans hela spektaklet som gör det värt något. För som du säger, om man ska summera det lite kort, så spelet är ju inte direkt förföriskt. Så när man sitter där på en flygplats i München och väntar på ett flyg hem, jävligt trött var jag för den delen också. Då det är liksom inte piken av ens supporterskap, men jag hittade faktiskt i min gate där så satt det faktiskt en gubbe som hade slängt upp matchen på iPaden innan mig, så det hade jag lite ÖIS uppslutning där, kan man säga. Jag körde våran egna lilla uppladdning där. Münchens Plaza.
Ja,
gate
exakt.
K07 i
nya supportergruppen. Det är snart den här ÖIS München K27 har snart sin liksom egna banderoll som hänger ner.
Exakt. Det är jag och en till gubbe där. Nej, men så det var min lite speciella upplevelse som kanske kan ha tagit bort liksom lite skarpare analyser. Det säger jag inte att jag brukar komma med i och för sig, men det var några minuter där inom matchen som föll bort lite på grund av dålig uppkoppling, men det ska ändå bli kul att snacka ner det och få höra lite och hur det var på plats.
Ja, men absolut. Det var ju bara jag, tror typ det är första gången bara jag av oss tre har varit på en bortamatch själv. Det har säkert hänt någon tidigare gång, men det var väldigt länge sedan i alla fall. Vi brukar ju alltid vara minst två i alla fall som är på samma match. Så det var lite speciellt att inte ha med någon av er gubbar. Men Mackan är ju fortfarande nere i Spanien. Han verkar inte ha några planer på att dra hem. Du var ju i Italien.
Precis.
Fiorentina håller jag på att säga varje gång. Men Florens är väl det svenska namnet på staden. Var det gött eller?
Ja, det var välbehövligt. Blev tyvärr ingen fotboll. Jag skulle... Liksom, originalplanen var och se Fiorentina-Atalanta, men där så var vi lite trötta och det var första dagen vi kom fram, och sen så var andra planen Livorno som spelar någon timma ifrån Florens på kusten, men där så fick vi faktiskt inte tag på biljetter. Trodde vi att vi skulle få, men så det blev ingen fotboll, men fotboll på vägen hem då, ÖIS på telefonen, men fantastisk resa, men gött att vara hemma i Götet, måste jag säga, och framförallt faktiskt att kunna vara på plats under de kommande matcherna. Precis bokat Östersund här, gjorde vi båda två nu. Så det blir gött att kunna dra på lite borta matcherna. Det är jobbigt att missa det faktiskt.
Ja, Östersund ska bli fantastiskt kul tycker jag. Det är min första resa till Norrland någonsin. Så det känns häftigt. Så får man väl hoppas att vi kan plocka en trea också. Men om vi ska röra oss mot matchen, så var det ju första elitfotbollsmatchen, om man räknar allsvenskan och superettan då, i Uddevalla på en herrans massa år. Jag vet faktiskt inte när Oddevold var uppe sist, men det var i alla fall en bra bit innan 2008 när jag började följa svensk fotboll. Och inför matchen så kände man väl lite sådär att, lite som vi var inne på i podden som vi släppte inför, att alltså, det är ju ett tufft motstånd och det är alltid tufft att möta lag som precis har åkt upp en serie och som kanske har lite uppflyttningseffekt som vi brukar prata om. Det var väl en så stor taggning som det kunde bli i Uddevalla. Så det var ju ganska mycket folk på Rimnersvallen. Ganska häftig arena tyckte jag faktiskt. Alltså det var ju...
Ja, den är lite uppstyckad där på något sätt. Och, ja, kanske inte optimala läktarförutsättningar egentligen, men liksom coolt och eget, och jag tänker för vårat bortafölje så var det en liksom perfekt storlek på bortastå. Såg estetiskt snyggt ut faktiskt när man kollade på telefonen där. Det var fint att se hela den sektionen bli fylld av rödblåa supportrar. Och måste passa på att flika in med det också. Tror jag någon kommentator där i Discovery också sa att jag kanske inte fick så mycket motstånd då från den lite nyfödda Oddevold-klacken, men ja, jag tycker att bortaföljet kör på riktigt bra i matchen igenom, och man hörde verkligen sången 90 minuter.
Det var gött tryck där, var det verkligen. Ja, men fint med Rimnersvallen. Jag har börjat kalla Oddevold för superettans Napoli här, baserat på hur deras hemma arena är uppbyggd. Det är högst sarkastiskt. Men om vi går in på själva matchen så... det är ju alltid lite svårt egentligen i och med att den slutar 0-0. Och det är väl en ganska nyansfattig match tycker jag. Över 90 minuter. Vi kommer komma in på lite lägen och sådär. Men det är ju svårt att ge några... längre utläggningar från en match som är så pass tunn som den här ändå är. Och ska man inleda med att dra någon form av provisorisk analys av helheten, så tycker jag väl att, jag menar, att vi spelar bra defensivt, det tycker jag man kan ta med sig. Vi spelar dåligt offensivt, och även om Oddevold har majoriteten av spelet och faktiskt äger den här matchen, för det tycker jag man får igenom att de gör, så är det sällan den här definitiva farligheten kommer. Det är någon situation i slutet på andra halvlek när det är ett skott som går förbi Hampus Gustafsson och lägger sig precis utanför. Men i övrigt så känner man inte att hotet är så markant stort. Nej. Egentligen. Om vi går på vår stora möjlighet i matchen, den kan vara ganska bra om man ska syna en enskild möjlighet, så har vi ju en i, jag tror det är runt 20:e minuten ungefär, så kommer Edi Sylisufaj mot offensivt straffområde och får iväg ett skott som tar på en Oddevold-spelare och ställer Tobias Sana som kommer springande mot bollen och försöker dra på ett skott men får inte riktigt till touchen. Det blir någon slags... han blir ställd av bollbanan, halkar till lite och hinner aldrig få iväg skottet som ju hade varit på öppet mål. Så där hade vi verkligen en jättemöjlighet, och det är frustrerande.
Men det är olyckligt också. Det känner jag att man kan liksom inte hänga honom för det så...
Nej, alltså när man stod på läktaren så kändes det verkligen som att, vad gör han? Ja. Men nu när man har fått se igenom situationen ett par gånger så går det ju att notera att han blir ju ställd. Och det jag inte uppfattade initialt var att Oddevold-spelaren faktiskt får en fot på bollen och att den går ut sådär precis lagom för att liksom ställa Sana precis i uppbyggnaden till skottet. Liksom. Så det är ju synd, för att det där känns lite så typiskt vad vi har varit de senaste åren egentligen, att vi skapar möjligheter och vi kan få rätt stora möjligheter, men det händer liksom ingenting, det här sista fyrverkeriet.
Nej, men precis, och Silsfaj och Sana är ju två spelare som man verkligen hoppas på. Jag tycker man ser att de, nu tycker jag väl att Ede gör en något bättre match än Sana. Jag tycker att Sana bleknar bort lite i den här matchen, men Men jag tycker när man ser att de vill ta för sig, att de vill, de hittar varandra. Det var lite, jag tror jag var inne på det i premiäravsnittet också. Att ja, men det känns som att de hittar varandra på något sätt. Liksom, ja, jag tror att de, eller hoppas i alla fall att de kan bli goda lekkamrater där framme. Men ja, både individuellt och på ett kollektivt plan, nu när vi snackar våra egna möjligheter offensivt, så är det ju dåligt. Jag har inte koll på något liksom exakt XG-statistik, men ja, det kommer ju för lite från vårat egna spel. Ja. Och där kan man väl säga att det blir ju en rätt tråkig podd att spela in på det sättet, eftersom att det blir liksom inga trendbrott att prata om man jämför med förra matchen. Nu gör vi en bättre match denna gången defensivt, men offensivt så kan man väl egentligen återupprepa förra veckans analyser, att ja, det finns liksom inte riktigt någon del av det egna spelet offensivt som funkar just nu. Inget som man känner är sådär riktigt farligt, och inget av det vi tyckte om att se, ja, men mot Elfsborg framförallt i nukuppspelet, det kan vi liksom inte återfinna, utan inte svår analyserat, det är väl en ganska lätt analys att göra, att det är för dåligt, men det är svårt att säga någonting egentligen specifikt för denna matchen.
Nej, men tittar vi rent offensivt så är ju det vi precis beskrev med Sannas miss på öppet mål, och det känns orättvist att säga så när det ändå är en boll som slår fel, men bortsett från det så har vi ju i princip inga lägen av större karaktär. En analys jag ändå gjorde under gårdagen som jag återkommer till mer och mer, men som fortsätter att lämna mig lite häpen, är ju att det är ju ändå så att, alltså, ska man dra typ en parallell till, ja, men man såg Malmö FF möta Hammarby i lördags, eller om det var söndags, och där äger ju Malmö hela matchen. Hammarby får inte ens möjlighet i omställningar. Tittar vi på den här matchen, det är ju inte på något sätt så egentligen, att visst, Oddevold, de har mer lägen, de kommer fram till lite mer, men det är ju inte så att de äger matchen på något sätt.
Nej.
Och vi kommer ju till omställningar ganska ofta egentligen. Men varje gång så är det, alltså, i och med att vi ändå står ganska tätt defensivt, så är det ofta så att när möjligheten kommer, då kommer vi ofta kanske 4-5 eller 3-4. Och i mitt huvud så känns det så mycket mer logiskt att man tar löpet framåt ändå. Att man vågar gå 3-4, vågar liksom chansa, vågar lita på sin förmåga och ta sig förbi sina motståndare. Men varje gång vi sätts i den situationen så blir det hela tiden blicken bakåt, stanna upp, passa bak. Hela jävla Oddevold hinner in i liksom, ja, jobba defensivt, ja, och vi hänger liksom inte med. Alltså jag tittar väldigt mycket på svensk fotboll. Jag tycker att det är få lag i elitfotboll Sverige som är lika ineffektiva som oss när det handlar om att få upp liksom, alltså få upp spelare offensivt. Det behöver inte vara att hela laget står i boxen, men i stort sett varje gång vi utgår från en kant, för det är väldigt sällan vi går rakt, för det blir väldigt ofta det här med att vi stannar upp, tittar, ja, det finns en ledig lucka på kanten, vi spelar ut i kanten, och när wingern då, som det oftast är, kommer ut i sitt läge, då är det typ Edi som står i boxen, ibland Noah, det är liksom någon av dem.
Och det är ju svårt också just när man har Edi som nya då, att ja, men jag kommer ihåg, det var något läge där när Paulsson kommer upp väldigt kvickt och liksom, ja, det är väl i slutet av matchen, och ja, hade det varit en tre spelare i boxen då hade man ju kunnat lägga in den, men då kommer, jag tror då är det Edi ensam, och då, ja, det är liksom inte det största luftrumshotet då, utan då vänder han ju, eller stannar upp och vänder tillbaka och passar tillbaka till någon, till en mötande spelare bakåt då. Och ja, jag kan bara hålla med om den analysen. Och sen så, jag vet inte riktigt vad det beror på, om liksom det bara är ett resultat av liksom våran taktiska approach, eller om det är liksom lite som det kändes förra uppstarten av förra säsongen, att den fysiska nivån inte riktigt var där, och att orken för att ta det där extra jobbet och komma med snabbt upp, att den inte riktigt finns där. Men ja, jag vet inte, för jag tycker nämligen att man ser, nu känns det som, nu går vi kanske händelserna lite i förväg, men ja, det händer ju inte så mycket i matchen. Nej, men man ser lite samma mönster där defensivt också tycker jag i några av lägena som även är med här i highlight-paketet såg jag att det liksom, ja men Oddevold har flera farliga kontringar där de är en, ja, liksom 3-2 och ja, om det inte vore för Hampus Gustafsson som var en riktig klippa, ja, det går inte att hylla honom nog i den här matchen. Så hade vi förlorat den här matchen, så enkelt är det. Och i varje läge där, när de kommer på kontring, så tycker jag att man ser hur... Ja, men jag har en defensiv linje på kanske 2-3 som är där. Sen har du en 4 gubbar som kommer inte full sprint ner, utan liksom... nästan lite lufsar för att de ser, ja men vi kommer inte hinna ändå. Det är klart att man kan göra det ibland, men när det blir flera farliga kontringslägen mot eget mål, då känns det som att man kanske får lägga i nästa växel. Sen ja, det är väl lätt analyser att göra för mig och som soffexpert, men ja, lite dåligt hemjobb också.
Ja, jag tycker väl att vi har svårt att hänga med, och det, alltså, det tycker jag är någonting som utgår ganska mycket från det centrala mittfältet egentligen, för det är väldigt ofta där vi försöker gå, och jag tror att det finns en vilja att gå mer rakt än upp på kanten hela tiden, men ofta så hittar inte de som är på centralt mittfält, Amel och Erion i det här fallet, riktigt igenom. Jag tycker det är en ganska svag match av båda de två. Det är synd, för att man vet vilken potential de har och det är jävligt fina spelare, men i den här matchen så kommer de inte riktigt i sin rätt. Och en sak som förvånar mig lite är att man inte byter in en sån spelare som Charlie Vindahall, som ju är lite mer av en krigarspelare, om folk förstår vad jag menar. Liksom. Jag menar inte att han nödvändigtvis krigar mer än de andra, men han är lite mer fysisk, han är lite mer intensiv att möta. Liksom. Och jag tycker det blir konstigt att man inte tar in honom, för att jag tror att han hade passat väldigt fint in i en matchbild mot Oddevold. Jag tänker att vi kan väl avsluta de offensiva diskussionerna där och egentligen gå på glädjeämnet från gårdagens match, som är det defensiva. Och det får man ändå ge oss, att till skillnad från förra året så har vi ju en defensiv stabilitet som är mycket större igår än vad den var i match 1 och vad den var egentligen under hela förra säsongen. Det är inte alls det här, tycker jag, igår. Det är klart, du är alltid orolig när motståndarna inne på din planhalva och härjar, men man känner en mycket större trygghet nu, och en stor faktor till det, en spelare som jag tyckte imponerade enormt igår och som verkligen förtjänar en hyllning, det är ju Abdoulaye Faye. Jag måste erkänna att jag är osäker på hur namnet uttalas, men jag tror det är Faye. Så om vi har fel får folk gärna tillrättavisa oss där. Jag tycker han är en otrolig spelare. Han har verkligen den här möjligheten och vara en mittback som kan operera på ganska stora delar av plan. Liksom. För man ser i stunder av matchen att han har lite av det offensiva drivet som man såg Marcus Haglind-Sangré ha. Nu vill inte jag efter en match sitta och jämföra honom med en av våra bästa lirare de senaste åren. Men jag tycker att flera grejer Faye visar upp i den här matchen är väldigt starka. Även hans förmåga att täcka skott och sådär. Oddevold har en jättemöjlighet som han lyckas precis täcka i rätt stund. Det är tusan om det hade hållit ihop utan honom. Vi får även in en jättespännande Kristoffer Stiffe som jag tycker också är otroligt bra i liksom närkampsspelet. Och han är framförallt i huvudspelet, noterade man mot Utsikten. Det är ganska spännande.
ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng.
Jag tänker om vi ska börja där vid Faye, för det är väl någonstans han och Hampus Gustafsson som i mina ögon tävlar om att få matchens lirare. Inte ett officiellt segment, men han gör en helt otrolig match. Och jag vill stanna lite extra vid det som du är inne på. Dels det här offensiva, men också med att täcka skott. Alltså, det som jag kände var så spännande att se med honom och som jag hoppas att han kan hålla fast vid är liksom han hade inga rädslor utan han kör, och det tror jag var en del av den beskrivningen man fick av honom när han värvades, att det är en aggressiv mittback som vågar liksom. Och det tyckte jag var otroligt befriande att se, för det har väl varit lite de senaste åren, det har varit rätt ängsligt defensivt och det känns som att ingen har velat ta ett beslut, men här kommer han in och liksom är någon slags en mitt, alltså, någon slags mittbacksgeneral som styr och ställer faktiskt i stunder av matchen och ja, men som vågar gå in med mycket styrka i duellerna och som vågar komma upp offensivt och slå ja, men, fina bollar, tyckte han hade en bra passningsfot. Ja, men en bra match all around, men framförallt så liksom helt orädd.
Mm. Ja, men han är ju verkligen en defensiv virvelvind och en virvelvind rent generellt som vi har saknat. Det är ju så centralt liksom, tycker jag, i Superettan rent generellt, att du måste ha det här orädda. Du måste våga ge dig in 100% i duellen, för tvekar du, ja, det är ju generellt för all fotboll såklart, men särskilt Superettan tycker jag, som är en så... En liga där allt är svart på vitt, mer eller mindre, så behöver du den typen av spelare som verkligen står sitt kast och som går in i en duell. Och även om det kanske inte ser 100% rätt ut när han går in i den, så avslutar han den aldrig. För tvekar du, då tappar du duellen. Och jag tycker att det här är en extremt spännande spelare. Och det känns verkligen som att... Nu, det, alltså, det problemet med att ha Abdoulaye Faye... Det finns ett problem, och det är att han har ett, alltså det är ett lånekontrakt, det kommer gå ut den 31 juli. Sen kommer vi inte ha någon mer. Han kommer gå tillbaka till Häcken om inget oförutsett inträffar. Men jag har väldigt svårt att se att vi skulle köpa loss honom. Det kommer inte hända. Men det som blir lite positiv grej med det också är ju att han är ung, han är hungrig, han vill ta för sig.
Och han är utomstående. Det här vet jag att vi har pratat om tidigare när vi har pratat om lån. Jag tror det var... Men... under hösten där liksom, och sommaren när vi fick in William Dahlström och Edi för den delen också då. Men att det kan vara positivt att komma in med de här ja, men helt egen energi och drivkraft som inte är kopplat till lagets prestation och som inte är kopplat till liksom ÖIS sportsliga förfall de senaste åren. Nu får vi säga inte att det kommer bli så i år. Men skulle saker och ting ja, men knacka nu lite i starten och de första matcherna som det ändå har gjort, så är ju den här typen av spelare och även Edi såg vi under hösten liksom, de dras inte ner av det, utan de kommer köra på oavsett, för de har liksom ja, men de har en karriär också att tänka på. Det är ändå en aspekt av det och ja, men kompetenta fotbollsspelare. Och ja, men nu när vi är inne lite på honom, får väl återvända till matchen snart här också. Hur blir det lite blajigt när inte Mackan är på plats och programleder, men ja, lite spännande. För hur gammal är han? 19?
Ja, han är född 2004, vet jag.
1920 då. Och nu är han ju inte en Häcken-produkt på det sättet. Det är det ju inte, men det säger ändå någonting, tycker jag, att en 19-20-åring från Häcken då kommer in liksom före våra akademiprodukter. Och det här vet jag är en diskussion vi har haft lite de senaste veckorna. Hur mycket ska man börja fokusera på liksom... kika runt Häcken och IFK:s talanger. Får se hur det går för IFK, om de kanske joinar oss i Superettan nästa år, men åtminstone Häcken, som har byggt upp en fantastisk ungdomsakademi, måste man ändå säga. Hur mycket ska man kika på deras talanger och de som inte får chansen där? Ja, det blir en lite ideologisk diskussion man får gå in i då, men ja, det känns som att det finns mycket talang i Göteborgsfotbollen som inte riktigt blir utnyttjad. Nu drar vi väldigt stora växlar här av en prestation, men jag vet, ja, vi har pratat om det innan. Och, ja.
Alltså man ska ju komma ihåg också att jag tror att Häcken har en väldigt klar plan för den här killen. Mm. Det här är ju en spelare som ska gå in i ett allsvenskt topplag förr eller senare. Han är fortfarande 19-20 år. Han har ett långt kontrakt i Häcken och det finns genuina planer på att han verkligen ska bli en del av startelvan. Annars hade de ju inte gett honom de resurser som han har fått nu. Liksom. Och jag tror ju att det finns mycket potential i den här killen. Så det är ju sådär... Det är ju inte en borttappad talang på det sättet, utan det är ju en talang som är i ett lag som är bättre än honom själv och behöver få speltid och han hamnar hos oss och sådär. Men det är klart att man kan föra de diskussionerna också. Jag tänker att vi bara kan snudda lite på Hampus Gustafsson och än en gång, som väl känns ganska självklar som etta nu. Det var ju lite sådär, inför så snackades det ju lite om sådär att ja, vi kanske kommer rotera lite mellan Alex Rahm och Hampus Gustafsson. Men det känns ju ändå som att Hampus Gustafsson har en styrka och en pondus i luftrummet som sätter honom lite lite över Alex ram nu ändå. För jag tycker det var lite där Alex svajade. Och jag tycker att även om ram är en väldigt fin shotstopper och har väldigt bra kvalitet där, så tycker jag att det finns en större helhet i att ha Hampus Gustafsson som målvakt. Jag är ju inte ett fan av det här med att rotera målvakter alls, ska jag säga. Så jag vill ha en målvakt. Så länge det går. Sen menar jag inte att Alex aldrig ska få chansen. Men jag tror att laget i sig blir mycket mer stabilt om man har samma målvakt varje match. Precis på samma sätt som jag tycker att det är med en striker egentligen.
Och Hampus har ju... Det får man väl kanske ge honom då också. Så, som liksom en förklaring till att han har en liten edge över Alex. Är väl ändå att han har varit i en väldigt utvecklande miljö. Får man ändå för sig i alla fall de senaste åren. Med Kim Hellberg som tränare och sådär. Att han har varit i en miljö där utveckling är A och O. Och nu har han ju inte fått någon allsvensk speltid, men har som sagt ändå varit i den miljön, och det tror jag man kan snappa upp både det ena och det andra ifrån. Men ja, ska bli spännande där. Alltså, det är två matcher in på säsongen och det går liksom inte att konstatera saker, men ja, om han fortsätter på det sättet som han gör nu så är han ju absolut given. Men sen kan man ändå vara lite orolig med det här att vi ändå har två målvakter som ändå är hyfsat nära varandra liksom erfarenhetsmässigt och sådär. Att, ja, gör han en dålig match, två dåliga matcher, tre, vad händer då? Hur reagerar vi runt omkring? Hur kommer det påverka honom? När väljer man att byta ut en målvakt? Ja, det är svårt det där. Lite känslig position på något sätt. Men ja, nu behöver vi inte tänka på det. För det räcker ju med att tänka på att han gjorde en otrolig prestation mot Oddevold som gav oss ett poäng istället för noll. Och det får man ju vara otroligt tacksam för. Ja, det var länge sedan man såg en så här fin målvaktsprestation i en ÖIS-match faktiskt.
Ja, men absolut. Ja, det sätter väl ganska bra ord på tankarna efter den här matchen. En sak som jag tycker är väldigt skönt är att i slutet av matchen igår så spelade vi med tre riktiga mittbackar.
Och det tänker jag också lyfta det lite snabbt. Att det är väl en förklaring till att vi inte är lika liksom utsatta i luftrummet och på fasta kanske som vi har varit tidigare. Att nu har vi ändå tre relativt resliga mittbackar. Så tycker jag väl att både Styffe och framförallt Faye kommer upp i en annan nivå än Nasulaj. Men det är ändå tre riktiga mittbackar och det gav resultat.
Ja, mitt skrälltips alla sören är ju att Styffe kommer bli vår bästa spelare i år. Jag tror att han kommer ta ett jättekliv i år. Ja, det var lite sådär segt under förra säsongen.
Ja, och
han kom inte riktigt in i F-spel tycker jag. Jag tror att han funkar väldigt bra i treback för det första. Man ser en styrka i luftrummet och man ser ett driv som jag tror väldigt, väldigt mycket på. Jag tror att han kommer överraska många, och en stor del i det också att jag tror att vi kommer vara starkare defensivt än offensivt. Jag tycker den här matchen blir ett ganska tydligt bevis på att vi faktiskt... Det kanske inte kommer bli så många matcher som slutar 3-3 i år, utan jag tror vi mer kommer vara ett lag som spelar 1-0, 2-0, 2-1. Liksom. Jag tror sällan det kommer vara mer än tre mål per match, eftersom att vi ändå är så pass stabila och så pass starka defensivt, och det känns som att den delen ändå har suttit genomgående. Ja, jag vet att vi torskar 5-0 Degerfors, men det är en match av 10 i år. Liksom. Så jag tror inte vi kommer vara det laget som gör mest mål. Men om man ska försöka sammanfatta det här kalaset lite då, så kan vi väl säga: konstig arena, nödvändigtvis inte en dålig arena. Härligt med första borta matchen. Tråkigt att vi inte vinner. Jävligt dåligt offensivt. Bra defensivt. Och det är väl det vi får ta med oss av den här matchen. Jag vet inte, har du något att lägga till, Love? Eller
vad blev det för första bortamatchdryck för dig igår?
Ja, är det en sån fråga? Du vet ju själv att svaret
är... Jo, du är ju... Ja, det är klart.
Jag dricker ju bara öl.
Jo, men vad blev det för då, om man får fråga den frågan?
Ja, men jag körde en liten blandning. Det är lite lågt. Alltså. Det är ju inte den mest populära ölsorten, men den här A-Bro
har jag faktiskt börjat testa lite grann. Den klassiska tonårsfestölen, det har jag fina minnen av Eibro hemmafester. Det har man knäppt många.
Och så är det den här varför det heter Eibro-historien också, ja, som någon precis, alltid drar när man dricker exakt. En sån. Och det får ni som lyssnar faktiskt googla upp själva. Ja. Men i alla fall så är ju alltså Eibro är en ganska perfekt öl egentligen att ha så när du har druckit två öl på väg till matchen. Mm. Just eftersom att den är ju lite vattnigare sådär. Så den är ju lite enklare att liksom köra
på med. Ja, det är inte som några av de andra här bak i bussen. Våra vänner Emil och Fresk, om ni sitter och lyssnar, kör ju Arboga där 10-2. Det är så hardcore går inte vi oftast. Inte du heller då denna gången uppenbarligen.
Nej, det stannade väl på typ 5-33 centiliters öl. Jag känner alltså, jag ser lite sådär. Jag blev lite gubbig utifrån det perspektivet. Liksom, att jag tycker det räcker bra med 2-3 öl. Liksom. Jag har ju liksom... Det är ju lite av en sån här... Det är lite av en träningsform för mig nästan. Nu, jag dricker ju inte öl så ofta längre egentligen. Men det är ofta sådär. När jag ska gå på fotboll så tar jag alltid några bärs. Liksom. Mm. Och då har jag alltid räknat ut sådär. Att man ska alltid ligga på 3-4 öl. För då är du liksom riktigt taggad. Och så har du ändå kvar någon form av analytisk förmåga. Då är du uppe över 5 så... Ja, det blir lite svajigt. Mm. Så, tips till alla öldrickande fotbollstomtar där.
Ja, jag satt ju där på flygplatsen helt utan öl faktiskt. Det hade varit för många dagar med för mycket öl på raken. Så hemresan blev ölfri. Men det ger mig ju anledning till att tagga till och se fram emot att inviga. Även jag köpte en fin... Jag kommer inte ihåg vad det... Jo, en skål för sällskapet står det på min nya lilla kylväska som jag ska inviga. Jag vet inte, det blir väl mot Östersund då helt enkelt.
Ja, det blir vår lilla resa med vår vän Daniel Adolfsson. Ja, jajamän, det kommer bli fantastiskt. Nästa match, om vi bara ska kolla på den lite snabbt. Vi kommer släppa ett införavsnitt så vi ska väl inte gå in i den mer än med bara några ord. Men det är Brage hemma som spelas på måndag då.
Det är en av två lag då som ikväll har möjligheten att ta 6 av 6 möjliga poäng. Brage Helsingborg där.
Derby de la Kleber Sarenpäck.
Precis,
eller?
Precis.
Det får man titta på. Så får vi göra helt enkelt. Mm. Vi får gå upp till tvn och se vad Kleber Sarenpäck kan göra i Helsingborg. Brage, två lagarna har tränat. Nu är det väl dags att tacka för oss för idag. Kul att ni var med. Och så hoppas vi helt enkelt på 3 poäng mot Brage. Vi återkommer ju någon gång under veckan med ett införavsnitt mot Brage. Vi kör ju införavsnitt inför varje match den här säsongen är tanken. Och givetvis kommer det ju ett avsnitt efter Brage också, så ni vet det. Men fram tills dess så säger vi som vi alltid gör.
Ha det gött!
Hej!
Vi är
blå,
och andra laget slår. Hej! ÖIS är världens bästa gäng. Laget som tar 2 poäng. Nu vi spelar bollen kvitt och rätt. Vi ska vinna lätt. Det